Så roligt att vara här. En sommarutflykt känns det som att komma hit ut till Värmdö. Och så få möta er och fira gudstjänst tillsammans. Det är verkligen en stor glädje. Roligt att du kom ihåg vad jag predikade om förra året. Nu får vi se om du kommer ihåg det jag predikar om idag. Det är ju så att vissa saker kanske man särskilt lägger märke till. Och jag vill börja med att berätta om en herdepojke, en vallpojke, som var ute och leta efter sin försvunna get. Han sprang på bergen fram och tillbaka och han hittade inte. Han kom längre och längre bort från den platsen där han hade de andra djuren. Och rätt vad det var så såg han att det fanns en grotta in i berget. Och så tänkte han kanske geten har sprungit in där. Men han tog en sten och så kastade han den in i grottan. Men det var inget djur som hörde av sig. Men det var någonting som klirrade. Och han undrade vad var det för någonting. Och han blev så nyfiken så han kröp in i grottan. Och när han kommer in i grottan så ser han att det är krukor, lerkrukor. Och det är en sån kruka som har gått sönder. Och han tar en kruka med sig, det är flera, ganska många. Och han tar en och så kommer han ut med den och så börjar han titta i den. Och när han tror att det kanske finns en skatt i den där krukan så drar han istället ut en pergamentrulle. En djurhud där det stod olika tecken på. Jag vet inte om han kunde läsa, men han kunde i alla fall inte läsa det språket som det var skrivet på. Så han blev så besviken och tänkte, jag som trodde att jag hade hittat en skatt eller kanske min get allra först, men sen en skatt. Och så är det bara en pergamentrulle. Och så, men han tar den med sig i alla fall. Och så tänker han, kanske någon nytta kan jag ha av den där. Så han tar den där pergamentrullen till sin skomakare i Betlehem. För det var i Israel som det här hände. Och så säger han, du kanske kan göra skor av den här. Jag har ingen nytta utav den. Och så rätt vad det är så finns den här pergamentrullen hos skomakaren. Och så kommer en professor från universitetet och så säger han, men vad är det där för någonting? Ja, det är pergament som en pojke har sålt till mig, svarar han. Ja, men titta, sa han, det står ju på hebreiska, det står från Bibeln. Och nu har ni ju förstås gissat att jag har berättat om döda havsrullarna och hur de hittades av den här pojken. Och det var ju verkligen en skatt som pojken hade hittat. Det var en skatt som var så fantastisk så ni vet att man byggde Israels museum i Jerusalem med det där tornet på som man till och med kan sänka ner i marken för det är så värdefullt. Och handskriften från Jesaja bok, den var 1000 år äldre än vad man tidigare hade. Och forskare har hållit på år efter år och forskat i de här döda havsrullarna och jag ska inte tynga er med det, men kolla gärna själva. När jag var vid Qumrangrottan i Israel för ganska många år sedan, då hade de såna här små krukor. Och det var liksom små krukor de riktiga var ju större, men de hade gjort de här som exempel och jag köpte en. Och så fanns det ju då en rulle i på det här sättet. Och jag har blivit påmind om den här berättelsen inför den bibeltexten som jag vill dela med er idag. Därför att den här pojken som hittas den här krukan, han förstod ju inte vilken skatt det var. Det behövdes någon som förstod att det här var en skatt som var så värdefull därför att det var bibelavskrifter på den här pergamentsrullen. När Jesus talar om en skatt, då säger han så här att himmelriket är som en skatt som är gömd i en åker. Och den skatten, när han hittar den, nu ska vi se om du kan få fram den där bilden. Ja då, tack ska du ha, du har gjort det bra. En man hittar den och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Han är så glad och tacksam för skatten. Och skatten, himmelriket, tron på Jesus, det är ju den skatten som jag vill tala om idag. Och när vi fortsätter att läsa i Bibeln så skriver Paulus så här i andra Korinthierbrevet. Nu kan vi ta den nästa bild, ska du se. Här så står det om att den skatten som tron är, den har vi i lerkärl. Och jag ska läsa de där två verserna så att ni får dem. Och det står så här. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Himmelriket, skatten, tron på Gud som vi har fått, den finns i oss och den är i lerkärl. Men skatten som Bibeln talar om, det som jag läste om, den står på min nästa bild här. Det är så bra att jag får hjälp här. Kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det ljuset som vi ser, evangeliets ljus, trons ljus, Jesu ljus, han som säger jag är världens ljus. Och den Gud vi tror på, det är ju den Gud som skapar ljus. Ni vet, det skriver Paulus också, han skriver så här. Att Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Då är vi ju på skapelsens morgon. Men han har lyst upp mitt hjärta. Så att jag kan se den här skatten som jag har. Så jag kan förstå vad tron betyder för mig. Och vad den, hur den fungerar i vardagen. Men Paulus skriver också tidigare så här. Att denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så de ser inte ljuset från evangeliet. Det är som det var på ett annat språk, du vet, i den här krukan. Med skatten som var så värdefull. Men om man inte ser, om inte Guds ljus får lysa på dig och mig, då kan vi ju inte se. Paulus hade upplevt det personligt på ett så påtagligt sätt. Ni vet när ljuset från himlen kom och lyste på honom. Han som var förblindad. Och så kommer Guds ljus och lyser på honom. Och så hör han rösten, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och så ser han det ljuset som kommer genom Jesus. Och det förvandlar hela hans liv, som vi vet. För några veckor sedan så var jag på Nyhemsveckan och där upplevde jag många fina saker. I ett bibelstudium så var det Katrin Karlsson från Jönköping. Hon hade med sig en hel grupp med människor från andra länder. Och de stod på estraden och sjöng, jag har beslutat att följa Jesus. Och en av dem som var intervjuad, han berättade och han sa att jag hittade en skatt när jag kom till Sverige. Jag lärde känna Jesus och den tron, den förvandlar mig. Men när jag berättade för mina släktingar hemma så vill de inte veta av mig längre. Men skatten kan jag ju inte lämna. Och så berättade han om de nya bröderna och systrarna som han hade fått i församlingen. Det var en skatt som Katrin lyfte fram. Tron som betydde så mycket för människor som hade kommit ifrån andra situationer än vad vi är vana vid. Men inte bara för människor från andra länder. Jag var tagen av barn och ungdomar. Man hade köpt ett nytt barnmötestält som var större än det gamla. Men det blev också för litet. Därför att det var så många barn och så många familjer som ville komma och som ville lyssna till Guds ord. Och det var 107 barn som hade skrivit att jag vill följa Jesus. Jag vill ta rätt på den här skatten som han berättade om. Hampeveckan hörde vi här om och jag Jag var där i, jag tror det var 9 år på Hampeveckorna, och det var en av sommarens höjdpunkter. Jag satt i min husvagn, eller husbil fick jag låna, och sen så kom ungdomarna till mig och så hade vi fantastiska samtal. Sen in i stora kyrkan så var jag förbönsledare och mötte så många ungdomar och fick vara med om fantastiska upplevelser. Så jag blir så lycklig när jag hör om det här som hela tiden fortsätter. Därför att det är nya människor som ser skatten. Det är ungdomar som förstår att det här är någonting att ta vara på. Den finske pastorn Mika Yrjölä, han berättade om sin far som var missionär. Och han talade om vad är det vi gör med den tro vi har. Vad är det vi prioriterar? Han talade om att hans far nu var dement och inte mådde bra. Men han hade varit missionär och han hade varit med om att starta 150 församlingar på 20 år. Inte han själv, men de bibelskoleelever från den bibelskolan som han hade startat. Han hade sett skatten och han var beredd att offra någonting, att gå iväg och tala om den här skatten så att nya människor kunde få se det. Att se vilken skatt jag har, det är egentligen min första punkt i predikan. Och jag har det på nästa bild. Och det bibelordet som jag har är: av nåd är ni frälsta genom tron. Guds gåva är det. Vi nu så njuter vi av allt det vackra som finns i naturen och det som finns runt omkring oss. Och jag önskar också att den här sommaren skulle vara en sån här sommar när jag ser att den skatten jag har fått genom min tro, den är så värdefull och att jag är så rädd om den och att jag vårdar den hela tiden. Den nästa delen, det var ju den där skatten som fanns i lerkärlen. Ni vet att om jag skulle tappa den här på golvet, då kan ni gissa vad det var som skulle hända. Och det är ju så med, vi kan titta på nästa bild där också. Vi har ju mänskliga kroppar och vi har svagheter. Vi har våra begränsningar. Vi har olika saker som vi tycker är svåra. Det är precis som det här lerkärlet som vi har skatten i. Att det som vi har, vi är så tacksamma för allt det som Gud har gett oss. För hälsa och krafter så länge som vi har det. För allt det goda som vi får njuta. Och ändå så vet vi att det är inte något som är har bestående värde. Det är som ett lerkärl. Men det måste ändå finnas där så att vi har någonting att förvara skatten i. Paulus skriver på ett annat ställe, så skriver han om den helige ande, som där kroppen är templet för den helige ande. Alltså själva byggnaden kan man säga. Det är en annan bild som man använder. Men jag har blivit så fascinerad av det som står på nästa bild, när det handlar om Jesus själv. Och har du lagt märke till i Johannes 4, när Jesus möter den samariska kvinnan, så står det att Jesus var hungrig och trött. Därför satte han sig vid brunnen och lärjungarna gick för att köpa mat. Men det var inget hinder för att Gud skulle kunna använda honom. Det som var hans svaghet då i hans mänskliga gestalt, det hindrar honom inte från att dela skatten, himmelriket, med människor runt omkring. Utan han gjorde det, och han gjorde det just i den situationen som han var. Du har säkert upplevt det här många gånger. Jag vet när jag arbetade i Philadelphia kyrkan Stockholm och arbetade med barnen. Och så skulle man åka ut och ha en samling någonstans. Och sen hade jag inte förberett mig ordentligt för den där samlingen. Och när jag satte mig i bilen så skämdes jag. Och tänkte, men här ska jag åka ut och berätta för barn på skolor eller vad det nu var. Och sen har jag inte förberett mig ordentligt. Och så tänkte jag på vad som hade hänt. Ja, det var folk som hade kommit och gått hela tiden. Vi hade varit på lunch, på alla de här sakerna som är mänskliga runt omkring. Och jag vet att jag fick ropa till Gud i bilen och säga, men nu måste du faktiskt hjälpa mig. Ge mig någonting fräscht som jag kan säga till de här barnen som jag kommer att möta. Och han gjorde alltid det. Någonting som jag kände, här fick jag det direkt. Men sen kom ju nästa steg, och det var att nästa dag så var det som Gud sa, var hemma och förbered dig nu först, så kan du ta det andra sen. Och så ville han att jag skulle använda det förståndet som jag hade. Men ändå det här, när vi är svaga och trötta och tycker att vi inte orkar någonting, att tänka på att skatten, den är likadan. Den ändras inte. Den ändras inte när vi blir äldre. Paulus skriver om våra jordiska kroppar när de bryts ner. Så ser vi ändå de ting som inte syns. Vi har vår blick fäst på det. Och sen talar han också om den boningen vi har hos Gud. När man läser om Paulus. Det står på nästa bild. Ska vi se. Så här i andra Korinthierbrevet 4. Det är precis efter det bibelstället som jag har delat med er. Så står det så här, alltid är jag ansatt, skriver Paulus, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Jag riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. De här orden är ju nästan som man tappar andan. När man också läser om de svårigheterna som Paulus var med om. Och det som, men ändå så ser han att trots svårigheterna så var han inte övergiven. Tron fanns kvar. Jesu närvaro och hans kraft fanns till hans förfogande i de där svåra situationerna när han blev förföljd och misshandlad och olika saker. Och dessutom så var det ju många sjuka som blev friska. Vi ska se här. Här, när Paulus bad för dem. Och han hade höga uppenbarelser. Och ändå hade han den där törntaggen i köttet. Som plågade honom. Och det finns ju olika saker. En del tror ju att det var en ögonsjukdom. En del tror att det var andra saker. Jag kan inte spekulera i det. Men det var någonting som plågade honom. Mitt i all glädje. Mitt i allt det goda som han fick uppleva. Och tre gånger så ber han till Gud. Gud, jag måste få slippa det där svåra som jag har. Och så får han det här svaret. Min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Och så tar han det. Och så ser han att skatten finns fortfarande. Trots hans svaghet. Han ser att det finns där den här kraften från Gud. Därför att det var ju det som han hade skrivit om. Att vi hade att skatten i lerkärl. För att den väldiga kraften skulle vara Guds och inte min egen. Det tror jag står på nästa bild. Precis. Och i 1917 års bibelöversättning så står det så här att den översvinnliga kraften. Och det är ju ett ord som vi kanske inte använder idag. Men det är ju ett uttryck för någonting som är så stort så vi knappast kan uppfatta det. Den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Och lägg märke till den här formuleringen. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. På engelska kallar man det hyperbol. Och en del ungdomar, de talar om det som är hyper. Jag vet inte om ni har hört det. Men det är ju någonting som är verkligen kraftigt och stort. Och det som är viktigt här tycker jag är att det är en väldig kraft som inte tar slut. Det gjorde det inte för Abraham. Han fick kraft genom tron. Och här vill Paulus påminna oss om det, att den här skatten som Jesus har gett oss, även om vi har det i våra lerkärl, i våra svagheter, så är det för att den väldiga kraften, att vi ska se att det är Guds kraft och att det inte är min kraft. Martin Luther, han skrev ju på sin tid: vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda. Men med oss står den rätte man, vi står av honom stödda. Han talar liksom om det här med Guds kraft som finns till vårt förfogande. Och en annan som fick uppleva det som vi läser om i Nya Testamentet, det var ju Petrus. Alltså, tänk att vara med Jesus 3 år och sen begå en ed på att han inte kände honom. Han tog i, eller hur? Men varför gjorde han det? Ja, det var den mänskliga rädslan. Jag kan också bli tillfångatagen. Jag kan också bli dödad. Och så vågar han inte, utan rädslan tar överhanden för honom. Men inte ens det var ett hinder för att Gud skulle kunna fortsätta att använda honom. Ni vet att han grät, han ångrade sig, han fick förlåtelse. Och Jesus hälsade särskilt till honom efter uppståndelsen. Han visade omsorg om honom, han samtalade med honom. Han ville att han skulle se att skatten fanns ju kvar. Det var bara lerkärlet som hade gått sönder. Men nu så var det, Guds kraft fanns där för honom. Och så fick han förlåtelse och förnyat förtroende. Anden stöder oss i vår svaghet, är ett annat bibelord av Paulus. Där vi vet att det, och det är någonting som jag vill att du ska komma ihåg från idag. För ibland är det så lätt att frestas när man är svag, när man tycker att man inte räcker till, när man inte orkar. Så tror man inte att Gud kan göra någonting. Men Guds kraft är ju densamma. Och den finns där till vårt förfogande. Den finns där för att du och jag ska ta del utav den. Även om vår yttre människa bryts ner, som vi läste om. Det här bibelordet som kommer nu, det känner ni till. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och det var ju när Jesus skulle lämna lärjungarna efter uppståndelsen, ni vet, och före himmelsfärden. Så visste han att de kände sig ensamma. Han visste att de kände sig övergivna. Men han säger, ni ska få kraft. Skatten fanns kvar. Det de hade upplevt fanns kvar. Och Guds kraft fanns till deras förfogande. Och det är ju därför som Petrus tar emot kraft och predikar på pingstdagen. Och sen så botar han den lame mannen i Jesu namn i Apostlagärningarna 3 och säger: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Vad var det han hade för någonting? Ja, han hade ju tron och han hade Guds kraft som stod till hans förfogande. Och därför kunde han vara frimodig. För ett par veckor sedan hade jag förmånen att få jordfästa en av mina barndomsvänner i Citykyrkan Stockholm. Och det var en vän i min, lite äldre än jag, men som gick hem till Herren. Och när hon var ung hade hon så många frågor om tron. Hon var ganska hårt hållen i sin familj. Hennes pappa och mamma, de ville så gärna att hon skulle gå den rätta vägen. Men hon hade så många frågor om tron. Och hon tyckte att det var så begränsat att finnas där. Och att inte, hon tyckte att det var så mycket som lockade runt omkring. Hon ville åka till USA. Hon ville bli konstnär. Ja, det var väldigt många saker. Och hon levde i alla de där frågorna ända tills hon träffade sin vän. Och den här vännen träffade jag just innan jag skulle jordfästa Gudrun, så kommer hon fram och så säger jag till henne: men du, det var ju, är ju så fantastiskt roligt att Gudrun kom tillbaka till tron på Gud. Att hon såg att det var en skatt som hon skulle vara rädd om. Och då berättar den här kvinnan: ja, sa hon, jag var med när hon kom tillbaka till Gud. Och så sa hon så här: jag hade varit med om i den karismatiska väckelsen att den helige ande hade fått fylla mig. Och så möter jag min vän Gudrun. Och när jag möter henne så är det som jag bara svämmar över av allt det här som jag har fått uppleva. Hur värdefull tron är. Vilken kraft det finns till vårat förfogande. Och så börjar hon, när hon har berättat, så säger Gudrun: jag vill också ta del utav den kraften och leva i den tron som är vid, där Gud finns och där han respekterar oss. Och så kom hon tillbaka till Herren. Och jag kommer ihåg, jag mötte henne på midsommarkonferensen på Kageholm som fanns på den tiden. Och då var hennes vittnesbörd: nu har jag kommit hem till Gud igen. Just det uttrycket, hem till Gud. Och det var genom den här väninnan som hade vittnat för henne och som hade upplevt att det fanns en kraft som hon kunde dela med sig utav. Och det var så starkt så Gudrun på en gång bara kände: ja, jag vill komma tillbaka till Gud. Och det blev en fantastiskt fin begravning. Men jag vill sluta med det här bibelordet, för jag har något mer också. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och jag har lagt märke till det här ordet hämta. Du vet, det tar lite tid och lite ork när man ska hämta någonting. Men det är värt det om jag ska hämta något jag behöver. Och när jag behöver kraft så ser jag att jag behöver vara i gemenskap med Jesus. Jag behöver be, jag behöver sjunga lovsång. Jag behöver finnas för att ta emot och hämta det som han ger oss. När Paulus skriver till sin andlige son Timoteus så skriver han så här: blås liv i den nådegåva från Gud som finns i dig. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbesinningens. Det är det. Och Paulus skriver också i Efeserbrevet 1: må Gud ge ert inre öga så att ni kan se vilket hopp vi har, vilket arv vi har och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma kraft som var verksam när Jesus uppstod från de döda. Det är Efeserbrevet 1:18-20. Må han ge ert inre öga ljus så att vi kan se vad vi har och att vi också får vara med och dela, precis som den här Gudruns kompis gjorde. Ja, hur hämtar vi kraft då? Ja, det finns ju många olika sätt. Bönen har vi nämnt. Lovsången är ju fantastisk. Jag kommer ihåg lovsången på Hampe. Den var så stark så när vi skulle be så sa jag till lovsångsledaren: du får allt skruva ner lite grann för jag vill inte stå och skrika när jag ber. Men då sa han: ja, jag vill få alla ungdomar med mig, sa han. Men jag gör som du säger. Och så skruvades volymen ner. Och så fanns de här ungdomarna som uttryckte sin bön och sin lovsång på ett så tydligt sätt genom på det här sättet. Och det är ju vi som är lite äldre, vi kanske inte hoppar och skuttar som ungdomarna gör. Och det handlar ju inte om det, utan det handlar om den lovsången som vi har inom oss. Där vi är tacksamma för det som Gud har gett oss. Där vi säger: Gud, jag behöver mera kraft för att gå vidare. Guds ord som ger oss kraft. Och även en gemenskap. Låt oss inte överge gemenskapen, skriver ju Paulus också. Därför att vi kan hämta kraft. Och ibland när du och jag går till gudstjänst så kan det vara någonting som en broder eller syster säger till oss som betyder allra mest. Jag har en stor respekt för Guds ord, för det är fyllt av liv och kraft, står det. Och också det som vi säger till varandra, där vi får uppmuntra varandra och styrka varandra. Vad är det vi behöver se idag då? Ja, ni har redan uppfattat mina punkter. Skatten som vi har fått. Att se att tron är som en skatt. Ibland undrar jag hur människor som inte tror, hur man orkar. Därför att tron är så värdefull. Och sen att våra svagheter inte hindrar Guds kraft om vi vågar lita på honom. Och därför så idag får vi ta emot kraft för den situation vi upplever. Och så får vi göra det i bön och lovsång. Och också ge vidare till andra. Vad betyder tron för dig? När jag gick på folkhögskollärarlinjen vid Linköpings universitet för ganska många år sedan nu, så hade jag kompisar, och de ville alltid komma till Sionkyrkan. Där bodde jag högst upp under taket. Och så fick jag de här frågorna. Monica, vad betyder tron för dig egentligen? Och vad viktigt det är att man kan formulera, att man kan uttrycka något av det som tron betyder. Därför att det är också att ge vidare av den här skatten som vi har fått. Vi får glädja oss idag över skatten som vi har fått. Vi får tänka på att våra lerkärl, våra svagheter inte hindrar Gud. Och så får vi veta att kraften kommer från honom. Det gjorde den till Abraham. Och den gör den till oss idag under dagar som ligger framför. Så finns det en kraft som inte är vår egen. Den är Guds kraft. Guds ord som är fyllt av liv och kraft. Och jag vill önska er mycket välsignelse i fortsättningen, varenda en. Vi ska be tillsammans nu. Och vill du vara innesluten i församlingens förbön, om du har något bönämne som du inte har nämnt och som du känner, det här behöver jag få kraft för, så kan du bara sträcka din hand. Gud, han vet ju precis vad du menar. Precis allt. När du sträcker din hand så vet han, och han vet vad som finns inom oss. Är det någon mer som vill vara innesluten i förbön när vi ber tillsammans idag? Herre, vi kommer till dig, och vi kommer precis sådana som vi är, sådana som du har skapat oss. Och vi kommer med vår tacksägelse, vår tacksamhet för att vi får tro på dig. För det du, Jesus, har gjort för oss. Och att du sitter på Faderns högra sida och månar gott för oss idag. Tack att vi får komma till dig. Och vi får be om din kraft, Herre, för den här dagen. Jag ber för var och en av oss. Herre, vi vill ta emot ifrån dig själv. Och vi vet att den väldiga kraften kommer från dig, inte från oss själva. Men nu ber vi om din hjälp. Jag ber särskilt för mina vänner som har räckt upp sina händer. Du känner var och en, och du vet precis vad var och en tänker på. Herre, ge kraft, ge vishet, ge hjälp i olika situationer. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.